Enchantée. Dansez. Garçon.
Gata upp och gata ner podcast återvänder in i era lurar efter en ytterligare en, till och med, råttkross. Och det är inte bara du som mår bra idag, Ponta, utan när Gnaget lider, då njuter vi alla, eller hur?
Ja, det gör vi. Fan, till och med du njuter lite extra idag, känner jag. Det hörs, det är lite harmoni i det. Det har mått bra. Vi satt och surrade här lite typ en halvtimme innan vi började spela in. Fan, det är inte ofta man ser dig så nöjd.
Nej, jag är glad. Det känns jävligt kul. Jag firar med att äta hallonkvarg.
Kvarg efter jobbet och tillbaka liksom snabbare än någonsin. Fan, då mår vi som bäst, både guggen och supportrarna. Hela guggen mår bra till och med. Det är inte ofta.
Nej, verkligen inte. Nej, men så det känns bra. Hallonkvarg.
Inte. Hur smakar den? Vad ger den? Vad är det? Det var Coops egna, såg jag. Ja, du som gillar märken annars.
Den smakar hallon.
Hur många guggen får den?
Jag vet inte. 3 av 5, kanske.
3 av 5. Det är ingen kvar till ändå.
Nej, men det är smidigt. Och funkar. Men jag tänker att du firade väl med roligare saker igår?
Fan. Det firades med andra roligare saker än kvar. Jag kan ju tala om för både innan och efter matchen. Så att jag landade till och med i morse, jag vaknade tidigt, landade i morse över att jag var så här: vad ska jag hitta på idag? Min första semesterdag nu liksom, eller igår. Och var så här: fan, jag kommer inte ihåg matchen 100%. Jag såg om hela matchen från början till slut med alla intervjuer och allting. Det var ganska kul faktiskt. Det är lättare gjort när man liksom har vunnit. Då går det ganska smärtfritt för mig. Så att jag låg och käkade en gammal spaghetti och köttfärssås som har legat i frysen och kollade på liksom fotboll i morse. Så att det har varit en ganska nice dag.
Och så säger de att du inte är någon glamourkille, va?
Ja, det är klart som fan man är. Det finns i mig också.
Jag har inte hört om någon glassigare än att sitta och äta någon trött gammal köttfärssås från frysen och kolla Peking-gnaget i repris.
Men man är ute lite extra då. Dels att man har vunnit, men också att man har lagat maten själv. För att du vet ju, det är inte många gånger det är jag som liksom står och vevar ihop något i köket. Det smakar inte gott, men vad fan, det känns ändå äkta liksom.
Ja, det är skönt att du ändå kan vara så pass transparent.
Men du kollar väl matchen i alla fall?
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Mm. Och vi kan väl konstatera att det var en match där kan man säga att Peking hade lite medstuds igen? Eller är det orättvist att säga så?
Det är väl verkligen inte orättvist. Alltså det är ju, hade jag som gnagare liksom gått på den här matchen, så hade jag ju inte varit liksom supernöjd liksom. Det finns så jävla olika take på det här. Jag vet, du och jag liksom redan surrat om det här lite grann, så vi kommer väl liksom återupprepas lite vad vi har pratat om. Men det är ju så att även ni ska få höra vad våra tankar och liksom känslor är. De här liksom komma in i början av matcherna finns ju inte i IFKs läge just nu, och det får man ju se som en svaghet någonstans nu. Tack och lov straffas det inte hårdare än vad det gör, men vi åker på 1-0 tidigt och sen är det liksom ett par chanser till. Liksom. Det svänger ganska fort den här halvleken, och den utifrån sett med ett öga som inte håller på något av lagen hade man ju tyckt att det var en skitrolig match att gå och kolla på. Liksom. För att det känns som att det händer saker åt båda håll. Liksom. IFK Norrköping känns som när man skapar lägen så kan det bli mål, och sen känns det likadant när det svänger åt andra hållet och ett Gnaget som börjar bra. Det är inte liksom fokuserat i försvaret överhuvudtaget. Men om man bara summerar det snabbt nu ska vi gå igenom matchen. Men över de första 20 minuterna så är vi inte med. Men sett över 90 minuter tycker jag ändå att vi förtjänar att vinna matchen. Igen.
Ja, och det kan jag väl hålla med om. Men det känns som att det är mycket tillfälligheter i matcherna. Som vi har pratat om tidigare den här säsongen. Men att det är mycket tillfälligheter under matcherna som gör att vad ska man säga, matchen utvecklar sig åt rätt håll för Peking. Att när motståndarna har möjligheterna, då bränner de, och så istället så får man möjligheten att kvittera, och sen så kanske man får med sig ett halvflytigt 2-1 mål, och då är det ju en helt annan uppgift att gå ut i andra halvlek och göra en bra... Man har ju betydligt bättre förutsättningar att gå ut och göra en bra andra halvlek om man leder. För att om man sitter i den första halvleken och chanserna som skapas. Men det är väl också därför Gnaget ligger där de ligger. Så det är också en faktor. Alltså, den individuella kvaliteten och så vidare är ju en faktor. Men om man bara ser till chanserna så hade väl jag sagt att det var AIK som skulle leda 2-1 snarare än Norrköping.
Ja, alltså sett efter de minuterna och kanske den halvleken som var, så är det definitivt, hade det inte varit orättvist de första 20-30. Men vi växer in i matcherna, och det jag tycker någonstans, om man ska se det positivt, så är det att vi kommer till lägena, vi skapar dem och vi har den individuella kvaliteten i laget, för den vill jag ändå se. Ska vi se det lite till en början, framförallt om vi ska kolla, för att där hade de synat oss ganska väl, men Modesto som gör det jättebra i AIK. Pitas kommer i rätt lägen också, men framförallt så är ju Baggesen, de väljer att spela på Baggesens sida där hela tiden egentligen i första halvlek. Och han har ju, var länge sedan man såg honom ha så grova problem på sin kant, om man ändå får fokusera lite på det. Bara till 1-0 där till exempel. Dels är den, i början som jag reagerar på, är det ju liksom en Victor Lind som stöter ganska högt upp. Och det blir jättestora ytor på, i mittfältet, som gör att han får slå den här jättefina passningen. Men då också så låter han honom vara rättvänd. Och det är mycket sådana misstag hela tiden när man kommer in där. Det ser alltid lite svajigt ut. Alltså det blir alltid lite så här skitnödigt hela tiden, kan jag tycka. Även lite grann i andra halvlek med. Men ju mer och mer vi växer in i matchen, ju mer och mer sotas där bort. Jag vet inte om det handlar om att vi har individuella kvaliteten, eller om det faktiskt handlar om att laget vi möter blir tröttare också.
Ja, nej, men det är väl en kombination av det. Och sen är ju AIK är ju där de ligger, så är ju de också betydligt mer mentalt sårbara. Alltså det krävs inte mycket motgångar för att de ska knäcka ihop. Det skulle de ju aldrig erkänna själva, men så funkar det ju. När man bara får motgång på motgång på motgång, så behövs det inte mycket för att... Då kanske det räcker med en halvlek där man tycker att man förtjänar att leda och istället ligger under. Så kanske det är svårt att få till den där tändningen i andra halvlek. Det är ju faktiskt fortfarande människor som spelar fotbollen, va? Inte robotar. Och jag tycker väl inte att AIK går ut och direkt ger något sken av att de är skitsugna på att vända den här matchen i andra halvlek. Utan det var ju den första halvleken som, där de förtjänade mer. Och när de inte fick det så blev de ganska enkla och spela av i andra halvlek, eller?
Ja, men det håller jag med om. Och bara om vi liksom fortsätter liksom fokusera lite på det som är... Jag tycker sett över det, och att jag ser jättegärna att vi vinner liksom 10 matcher till i rad, där vi kanske inte är det bästa laget på plan, vi kanske har mindre bollinnehav, XG är inte riktigt vad det är, men att individuell skicklighet kan avgöra matcherna, det är ju inte mig emot överhuvudtaget, och framförallt när vi möter sämre lag. Varför jag fokuserar lite på det, jag hoppar lite mitt emellan, men vi kommer ändå ha 2 tuffare möten, Djurgården som ändå liksom vi vill kunna slå för att ta den där fjärdeplatsen, eller spår borta har vi erkänt tufft mot i alla år. Det är väl de här matcherna som skrämmer mig lite. När kommer vi liksom få tillbaka, alltså, när kommer motgången komma istället? Liksom, när kommer flytet försvinna? Förhoppningsvis gör inte det. Men jag är lite svårt att se att vi ska gå en sista tredjedel över hela liksom, säsongen nu. Att liksom, fixa det. Utan hade det varit 3 matcher kvar, då hade man kunnat känna så här. Men visst, det kan funka. Men det känns lite som att det kommer komma tillbaka och bita oss lite i arslet. Men åtminstone så finns det en god liksom, harmoni i truppen. Som jag är nöjd över. Men skitsamma, i andra halvlek så tycker jag absolut vi städar av det. En fantastiskt fin jävla frispark som är ju otroligt, som man har tränat på i veckor. Och efter det så är det ju tack och godnatt för Gnaget. Och jag tycker, ja, det är vi som för matchen. Och vi, där kan jag ju tycka att så här, vi kontrollerar ju matchen efter den planen vi vill. Och lyckas med det här för en gångs skull. Till slut kanske vi kan liksom börja känna att en ettmålsledning också kan vara en betryggande ledning. Men där är vi inte riktigt än.
Nej, och det är ju ett annat lag att förhålla sig till också. Det är ju ett brutet
så
lag när den där trean kommer in. Liksom. Det är skillnad om man har en ledning med 1-0 mot Elfsborg borta till exempel. Då kommer det vara lite mer nervöst när man ska, om man ska stå i låga block runt egen box. Liksom.
Ja, nej, men absolut. Nej, men det är ju liksom individuella prestationer, och även om vi fokuserar liksom vad jag börjar gilla. Vi börjar göra mål på våra fasta situationer mycket mer också. Det måste ju varit en, jag kommer inte ihåg vad han heter, Patrickare, va? Tror jag, som vi tog in här, som har jobbat med skitsamma. Där tappar jag namnet, ber om ursäkt för det. Men i alla fall den nya assisterande tränaren som kommit in och liksom för att slipa på fasta situationer har ju uppenbarligen gett i alla fall full effekt över de här liksom, veckorna som har varit. Och det är ju fint att se. Och sen att Daniel Eid, liksom, det blir som en extra fast situation när han får kasta sina långa inkast. Den där bollen när den nickas bort, den sitter ju på straffpunkten, ta med fan. Sen att det är ett uruselt agerande av AIK-spelaren, vem det nu är, som nickar den rätt ut i kanalen. Men, vad fan, som AIK hade jag inte varit nöjd. Men de här grejerna uppstår när vi sätter oss i de här situationerna, när vi ändå lyckats liksom hitta de här grejerna och ta vara på sådana situationer som bara ett inkast till exempel.
Ja, ska vi prata om det snabbt då? De här målen, ja, som ändå föll. Alltså, Rui Modesto gör ju 1-0 tidigt, och där han kommer förbi, som vi pratade om, där man tryckte mycket längs den där högerkanten, och det var väl kanske Baggesen som var sorgebarnet i gårdagens insats. Det gick inte riktigt vägen. Vito var inte heller kanske på sitt piggaste, men man satt vid ett flertal tillfällen och kände, ja men du vet, oj oj oj. När bollen vände ut där igen. Men sen så kom ju en snabb kvittering, och det är ju ett väldigt rakt spel, men ett väldigt fint avslut från Totte Nyman i box.
Ja, verkligen. Men det är ju klass. Alltså, det ser ju enklare ut än vad det är, men det ska man ju säga med Vitos liksom. Hur de kommer förbi Chabani, gör sin gubbe och sen sätter Vito i liksom gata som slår en fantastisk boll. Alltså däremellan hittar ju han jättebra, måste man ju säga. Alltså även när man kombinerar med Daniel Eid, som börjar liksom växa mycket, mycket mer och mer efter den här säsongen. Den spelaren som jag liksom pratade om inför BP i träningsmatcherna börjar man ju se nu, tycker jag. Ett år senare tyvärr. Men skitsamma, Vitos hela passning där, den bara en sån grej. De är så jävla fina. Så då kommer Totte göra de där enkla målen som det ser ut att vara.
Ja, men och nu är han ju i den typen av form igen. Att han gör ju målet om bollen sitter där. Så var det ju inte för några veckor sedan. Men nu är han där igen. Och det gör också att Peking har så extremt mycket större chans att vinna fotbollsmatcher och vända fotbollsmatcher när man kanske inte ser sprudlande ut offensivt som kollektiv, eller man kanske inte ser helt ospelbara ut, utan man är kompakta, man är stabila, man är starka mentalt. Och vet att man kommer skapa sina chanser. Och då att ha i bakhuvudet att ja, men Totte är i form. Att det dessutom då kommer bli mål på de här chanserna. Det gör ju att lagets självförtroende ökar. Och det ökar ju också exponentiellt deras möjlighet att vinna fotbollsmatcher. Det låter ju ganska självklart. Men,
ja, men det behöver inte alltid vara svårare än så heller.
Nej, men det jag menar är bara att när du har så pass skickliga spelare som är i form, så behöver inte det kollektiva var spektakulärt. Det kollektiva behöver vara stabilt. Och sen kan de skickligaste spelarna stå för liksom briljansen som gör att man vinner matcherna. I det här fallet då till exempel Totte Nyman, Victor Lind, Arne Trastason gör ju ett mål. Skulle kanske kalla det motsatsen av briljans från Kristoffer Nordfeldt i kassen. Men det blir ju någonstans individerna som fäller skillnaden.
Ja, men och sen också, även när du säger det så här, absolut att det kanske inte är ett briljant mål, men att han tar det där avslutet lite för att döda ett anfall också, mycket som man pratar om, men också framförallt att han tar avslutet när det kommer i ett läge där Kristoffer Nordfeldt är, han är skymd. Han ser ju inte heller vart bollen kommer, så han tar det där lilla skuttet åt sin vänstra sida och sen helt plötsligt så trycker han ju ner bollen istället i marken, vilket är såklart, hade jag varit gnagare hade jag inte varit supernöjd. Det är ju dåligt agerat, så är det absolut, men om man ändå ser det på så sätt, så är det ju, det är smart och helt rätt att få den där bollen bara på mål, för det kan bli en styrning eller vad det än som händer, och i det här läget så blir det lyckligaste av alla liksom, att han tar det där lilla steget åt sidan och sen inte riktigt beredd på vart den ska komma för att han vill hinna se bollen.
Ja, nej men, och 2-1 ett faktum helt enkelt i alltid, och sen kan vi väl bara sträcka upp händerna och säga vilken jävla häxpipa han har, Victor Lind. Vi har ju tjatat om det här hela jävla säsongen. Det var det första vi reagerade på när vi såg honom på försäsongen i Spanien också. Fan vad hårt han skjuter för den där späda kroppen. Och nu fick han användning av det. Äntligen! Och jag fick poäng i fantasyn. Helvete, jag har ju suttit och velat skeppa honom i typ 3 veckor nu.
Ja, det var väl bra att du inte gjorde det nu då kanske. För en gångs skull. Studsade lite med dig också där.
Jajamensan!
Du har verkligen trott på din gubbe, och till slut så ger det lite utdelning i alla fall. Kanske lite för sent, vi får väl se. Men den där häxpipan som finns är ju kul att han får ut, och framförallt någonting vi har tjatat om så länge. Spelarna har pratat om det är ju så roligt med honom som spelare. Liksom. Ingenting liksom negativt med honom som person. Men han är ju väldigt så där tyst tillbakadragen. Lite lättare laid-back snubbe liksom, när man har pratat med honom. Man ser också intervjuer som efter matchen att så här, men när han kommer ut på plan, då är han fan ett monster många gånger. Det är så roligt att liksom se den där skillnaden på vilken person du är på plan och utanför. För att på plan är han otrolig och verkligen är liksom en vinnarskalle deluxe. Och sen då man blåser i pipan så är det lite så här, ja, gömmer man sig bakom och inte vill stå i centrum. Liksom.
Nej, verkligen. Nu kanske han inte hade någon monstermatch. Igår egentligen om vi ska
inte en monstermatch, men just att han blir mer, alltså ja, han för sig så jävla mycket som, mer som liksom ett monster om du står på planen.
Han får sitt utlopp på banan.
Ja, exakt, ja, inte att han kanske förstår. Är övjävlig hela tiden. Exakt.
Jag förstår. Ett jävla monstermål var det i vilket fall, och kul för honom.
Ja, det
var jag tycker man har sett att det verkligen finns en spelare där i, men det har inte riktigt kommit ut och jag har bara väntat på att det ska göra det. Så kul att han får göra ett sånt där mål, och det blir ju någonstans nåda stöten. Alltså det fanns ju aldrig någon väg tillbaka för AIK efter det där. Och det målet Nej. Är också jävligt viktigt att göra för att undvika att det blir så där nervöst på slutet, till exempel om AIK får forcera.
Man har glömt bara att få ut det där han bara vill ha nu. Han har liksom jobbat mycket med defensiven som har liksom sett ändå helt okej ut, även om det liksom är svajigt och det känns som att man fortsätter jobba på det mycket mycket, men det känns som att han börjar få ut det där mycket mer. Nu har han fått börja jobba på anfallet, och där är vi svårare och jobbigare att möta hela tiden. Man känner att det kan smälla, och det känner vilket lag som helst, och då är det jobbigt att gå in i det. Men också att vi har jobbat på det länge, och det känns som att det liksom, man kanske börjat ge lite utväxling, och då kommer man bli det här tuffa laget att möta. Och då, det är väl det Glenn vill ha ut av det. Jag menar då, som vi har snackat om, individuella spelare, det är ju det han har velat ha som kan vara individuellt skickliga. Du har ju snackat mycket om det i podden, att så här, Glänset kanske inte är det roligaste eller kanske inte liksom det bästa alltid i alla fall. Men i det här fallet när han får de här individuella spelarna som han har eftersökt, och de har börjat liksom få ut sin energi på planen. En vit och Victor Lind, Trasten gör kanske sin bästa säsong i IFK-tröjan om man bortser från 2015. Totte Nyman börjar komma tillbaka igen. Alltså, du vet, de här individuella skickliga spelarna finns där bakom, och då spelar det ingen roll om man har ett XG på 0,93, utan då kommer man kunna vinna matchen ändå med 3 mål.
Ja, men verkligen, verkligen. Och det har vi ju pratat om tidigare under säsongen. Att...
Jo, men nu kanske man börjar se det lite grann också.
Ja, men att Glenn är kanske inte tränaren vars process plockar ut 2 extra nivåer ur en dålig spelare. Men helvete vad han kan maxa potentialen ur bra spelare. Och de spelarna han vill ha på något vis. Och det syns ju. Och då är bara frågan om kanske till nästa säsong under hur lång tid han kan göra det. Går det i 3-4 matcher eller går det att göra över 30 omgångar? Vem vet?
Ja, men, alltså kan han få ihop en stomme? Liksom, för det märks ju att han vill ju ha ett lag som är på plan som är ungefär jämlik varje match. Liksom. Och det har han ju inte riktigt fått ut i år. Nu har han väl kanske börjat få det de senaste matcherna. Och då är ju också det gett resultat. Jag menar, det har varit mycket skador. Det har varit mycket flytta från spelare. Han kanske inte haft den exakta truppen han vill ha. På grund av många olika saker. Dels att man kanske inte har värvat exakt som man vill, men framförallt också att man har åkt på skador och sånt som han har varit väldigt förberedd på när han satt och pratade med dig och mig på försäsongen nere i Spanien.
Ja, och det har ju hänt en del i truppen, som sagt, sen vi pratades vid sist. Alltså, en gubbe som kanske inte alls fick då flyga, som jag ändå hade lite förhoppningar för, men Andri Gudjonsen blir utlånad till Lyngby, och in istället kommer the return of the lost son, Carl Björk Björk.
Ja, vilket jävla namn ändå. Carl Björk Björk. Ja. Smeknamn.
Det är omöjligt att bara kalla honom för Björk eller Carl. Jag är övertygad om att hans föräldrar, han som är en mamma, ropar på honom så säger hon Carl Björk.
Ja, exakt. Den som man åkte på när man var ung själv var så här, nu är det något riktigt illa, den får man höra hela tiden.
Ja, när du fick Pontus Bernt Ulf Hammarkvist, då visste du att det var exakt. Problem. Men för Carl Björk är det bara normalt.
Ja, exakt, det är bara en i mängden liksom.
Har ju inte alls fått att funka i Danmark, Carl Björk. Och nu sa jag det också, jag sa inte bara Björk. Om det är någonstans han ska få ut det så är det väl i Norrköping. Men jag har aldrig varit så där jätteövertygad om hans storhet. Jag vet inte vad du står om i Björk-fallet.
Nej, men, Alltså han har väl liksom lite grann kanske så där dansat lite en halv sommar till och med. Så att det är väldigt svårt att sätta det på honom. Det jag kan tycka om med honom är väl just den här skillnaden. Totte kommer ju alltid gå före Gudjonsen. Alltså så är det så fort han är skadefri liksom. Eller inte avstängd eller dylikt. Så att där förstår jag grejen i alla fall med Carl Björk. Att man, ja, nu sa jag också Carl Björk. Fan, kan man reagera på varje gång jag säger bara, du vet, hela namnet. Ja. Ja, jag ser om jag kommer tillbaka där. Men där att man kan använda honom i flera olika positioner. Alltså, det kan du inte göra med Gudjonsen. Han är väldigt fast där bakom liksom, Totte. Utan här kan du få honom både till höger och vänster. Eller centralt. Så på det sättet ser jag det som en positivt. Men sen är det ett lån till. Jag menar, tanken är väl kanske att det är Gudjonsen som ska komma tillbaka efter det här. Det vet man ju inte heller. Men han börjar ju kanske lite grann trötta på lånen. Jag vet inte.
Nej, man har ju haft svårt hela fönstret att lösa permanenta övergångar. Och sen har väl det här varit ett bra sätt att rätta till utlänningskvoten också. Alltså Gunnarsson försvinner, Gudjonsen försvinner. In kommer då Carl Björk. Och i nästa steg nu då, som det snackas om, Jesper Tollinsson, den gamla IFK Göteborgs backen som uppenbarligen kommer in för att ge lite bredd i försvaret och då rätta till utlänningskvoten, som ju bör göra, om jag inte minns helt snett här, att Ari Skulason nog kan bli lite mer involverad här under hösten, för att han kommer inte behöva läktas på grund av några sådana grejer.
Nej, men så borde det ju bli i alla fall, med tanke på att det liksom var väl han som var
sista man ut.
Ja, men det blev ju han som blev offret liksom. Det var ingen annan som strök med mer än liksom Ari, så att det borde väl definitivt bli så att han kommer få en bänkplats. Sen är väl inte han supernöjd med den här säsongen kanske, men de chanserna han har fått som väl inte sett så där jättekul ut heller, men han har inte fått lira så mycket, så att det är i alla fall en defensiv spelare, en spelare med en jävla ranamma och verkligen det där vi vill ha i truppen. Som jag tycker att vi börjar bli mycket mer. Vi backar varandra och vi står bakom varandra på ett helt annat sätt än förra året. Det är liksom en enhet som brinner för det här. Jag tycker inte att det är vi som backar och ber om ursäkt. Så att, och där har du verkligen en Ari Skulason som inte tar någon jävla skit.
Nej, och om vi kollar på de här två killarna som har kommit in då. Alltså Carl Björk vet vi ungefär vad vi får. Kan man ju tro i alla fall. Man vet ju vad han är för typ av spelare i vilket fall. Jesper Tollinsson då, som ju blev utlandsproffs, gick från Göteborg, blev ju liksom raket. Fort gick det ju. Gjorde inte många matcher i Allsvenskan. Sen gick han till Lommel, spelade ju där faktiskt under sin första säsong ändå. Gjorde 16 matcher. Men har funnit sig och blivit petad. Ung. Alltså 20 bast bara. Och då är det så här, är det det man vill ha som backup? Eller liksom in i backlinjen? Glenn verkar ju vilja ha rutin. Det var därför han gillar Gunnarsson till exempel. Men samtidigt, Tollinsson må ha blivit petad i Belgien. Det är han fan med inte den första svenska som har blivit. Och för det andra så är han ju faktiskt svensk U21-landslagsman. Alltså han startar ju i U21-landslaget. Så att utan att ha sett alldeles för mycket av honom de senaste åren, så är det ju en spelare som är värd, tänker jag, att knyta kontakten med på det här sättet. Om han skulle vilja vända hem igen och det är inte IFK Göteborg som gäller.
Nej, men det är väl där mycket det handlar om. Så här, lånarna behöver ju inte alltid vara någonting dåligt med det, såklart. Nu har det liksom blivit en harv över att vi alltid ska prata om det, och det har varit väldigt mycket lån. Kan man ha till exempel en sån här ung kille som kommer från Belgien där det här mörkret verkligen är, vilket är helt sjukt att spelarna inte har lärt sig över, att så här, gå inte dit för du kommer aldrig få lira ändå. Det kommer bara gå åt helvete för vem som helst. Så bara en sån grej. Men skitsamma, om vi kan låna in honom och ha en köpoption på honom, att vi faktiskt kan lösa honom, då är det klart att det inte känns något liksom dåligt. För du vet lite vilken spelare du får. Du får också testa honom under en period och verkligen få in honom i gruppen och känna att så här, okej, det här passar. Vi köper loss honom för x antal miljoner de vill ha. Så att en Tollinsson i framtida IFK hade ju kanske inte haft någonting emot att se. Men jag hade ju hellre velat se någon permanent, såklart. Eller veta att det finns en bra klausul i det. Det är väl någonting vi får sniffa oss fram på hos Tony Martinsson, sportchefen, när det väl blir dags, om man nu kommer. För det är väl inget officiellt än vad jag vet.
Nej, men det känns ju som en tidsfråga.
Ja, så är det.
Och att man ville ha in något för att ersätta Gunnarsson. För det har ju behövts under säsongen och det kommer nog behövas under hösten.
Ja, det är väl Kevin Hög där i så fall.
Ja, men exakt. såklart, men jag tror ändå att man vill nog ha någon gubbe till där. Glädjande i truppsituationen i backlinjen ju. Är ju att Isak Sevankambo verkar sådär så smått vara ute och springa lite igen, va? I alla fall.
Han gjorde sin andra lätta träning idag, läste jag på NT faktiskt. Så att, han är i alla fall tillbaka på träningsplan och verkar röra en fotboll i alla fall. Så att, att det har gått framåt snabbare än vad man hade räknat med har det ju definitivt gjort. Sen om vi får se honom i slutet av den här säsongen, men åtminstone så kommer han förhoppningsvis få en hel och fräsch försäsong nästa år. Där han kan vara med i laget på riktigt och tränas in och få köra, spela sina träningsmatcher. Men givetvis hade det varit kul att se honom tidigare tillbaka. Men det känns inte som att vi behöver stressa på den grejen. Men där har du en gubbe till liksom, som vi har pratat om hela året. Som, ja, men det kan användas lite överallt. Liksom. Han kan användas mittback, ytterback. Han kan spela centralt mittfält, defensiv mittfältare rättare sagt. Så att det är en sån där gubbe som man verkligen hade velat ta tillbaka till, ja, gärna i år, men framförallt i fin och fräsch nästa år.
Ja, och det måste man ju också säga då på det negativa med skadorna. Tråkigt när vi ser att korsbandet var av på Ortmark. Väldigt synd. Jag tycker synd om honom, ja. Framförallt.
Ja, men personlighetsmässigt tycker jag verkligen synd om honom med, såklart, men framförallt känner man ju att man skulle behöva den här mittfältaren nu. Liksom. Går någon sönder så ser det lite tuffare ut. Liksom. Och det är inte superkul. Så att en mittfältare att man vill se. Det är så jävla mycket nyförvärv in hela tiden också. Det är helt sjukt att vi har lyckats ändå hålla det så pass bra. För det har ju hänt mycket i trupperna. Så det har ju varit kaos hela tiden nästan.
Ja, nej, det har varit omtumlande. Och det kanske gör prestationerna nu under Glenn Riddersholm ännu lite mer imponerande.
Men du, jag tänkte på det här. Vi har ju inte riktigt släppt matchen än. Vi måste ju skicka ut 3 stjärnor också.
Ja, jag vet. Jag kom på det också. Så det är bra att du var på. Ja, en stjärna var vi väl överens om. Går till Totte, va?
Totte Nyman får en sliter som vanligt och är bra. Gör det där faktiskt, som du sa innan till mig också, det viktigaste målet i matchen liksom, för att verkligen komma tillbaka och känna att vi är med igen och sänka huvudena på AIK. Men gör det bra över matchen, ska ha en stjärna.
2 stjärnor.
Isländska maffian, när den är som bäst, det är ju Arne Traustason. Så är det ju. Gör en jättefin match, lyckas göra mål igen. Men bara är liksom gjuten på mittfältet och är navet i allt. Liksom den här gamla Daniel Sjölund som man kanske kan sakna ibland är ju för fan Traustason.
Ja, är otrolig alltså, prestationsnivå han har haft den här säsongen. Och bara antalet poäng han har gjort också är grymt. Men att han anpassar sig så här väl till den här mittfältsrollen, det trodde jag faktiskt inte när säsongen började. För det såg stökigt ut, men fan vad bra han är.
Det gjorde det verkligen, hörru du. Han har kommit i form, verkligen superkul. Allsvenskans bästa mittfältare har vi just nu, Arne Traustason, det vågar jag säga, utan några som helst bekymmer. 3 stjärnor, Vincent, går till råttkrossaren, råttdödan, vad fan vad kan man kalla honom för? Jesper Ceesay bara. Alltså fan vad han är bra när han är i form alltså. Så kul att se honom lira fotboll igen och han har gjort 2 kanonmatcher efter varandra och mot AIK sa vi själva att det var givet och ja, det visste han också. Städar upp allt och jobbar i det tyst och bara gör det bra hela tiden. Vinner varenda duell i stort sett, vinner nickduellerna och är stark i luften och bara är smart. Städgumma som är precis det vi vill ha. En bättre Erik Smith.
Ja, nej men grym. Verkligen. Och jag har väl kanske sina 2 bästa matcher i Peking mot just AIK. Vilket är väldigt roligt. Och det jag är mest förvånad över är att han inte tog gult igår. Det känns helt otroligt.
Han hade ju en i första halvlek där som man ska tacka Kristoffer Karlsson för att han inte fick. Så att han är ju där och nosar på ett gult varje match. Och det är sjukt att det är just Kristoffer Karlsson som inte ger ut. Han älskar ju kasta röda, gula kort omkring sig annars. Att...
Ja, nej men fan, grymt resultat. Och fina prestationer leder till vinst över AIK och de har kris och det gör att man myser lite extra. Men du... Ja, verkligen. Om vi blickar framåt då. Nu är Elfsborg borta. Och de är fan inte lätta att ta sig an på Borås Arena.
Nej, det vet väl IFK Norrköping om något lag. Förra året fick vi med oss ett kryss i första matchen typ för Glenn Riddersson, men en av hans första matcher i alla fall. löste det lite turligt, men bortamatchen mot Borås har alltid varit tuffa, och det är ju ett lag som, ja, jag tror att de kommer kunna segla hem det här till slut. Jag var väldigt övertygad om när de första 10 matcherna hade spelats att Malmö kommer lösa det utan några som helst problem, men med skadebekymmer och allt som har varit så är det här en lagmaskin, precis som vi kanske har varit lite grann nu ett par matcher, men de har varit över 20 matcher och lyckats hitta sätt att vinna på, kanske inte har de överjävligaste spelarna på alla positioner, men är otroligt duktiga och snabba på att bryta mönster. Så att det kommer bli en superviktig match att verkligen få se vart IFK Norrköping står just nu.
Ja, och Peking åker ju också dessutom, det är mycket resande nu dagarna, för de åker ju långt upp norrut så in i helvete här för att spela mot Luxta, division 3-gäng i Svenska Kuppen, och det tänker jag väl att man tar på något vis, så vi behöver inte previewa det, men den resan alltså fram och tillbaka är ju inte jätteskön att ha innan Elfsborg borta. Och som du säger, alltså de här eventuella misstag på bollen är ju livsfarliga mot Elfsborg, för helvete vad fort de ställer om. Det så har vi ju sett inte minst mot Norrköping förr. Men om du får ge dig på att tippa ett resultat då på Borås Arena. Ja, för övrigt sa ju för fan 3-0 till Peking kring den här matchen. Det blev 3-1, så att jag tycker att jag är het just nu.
Ja, men det är bra. Du var på det faktiskt. Du på det. Nej, men vad skulle jag säga? Jag tror inte att, eller jag räknar inte in en vinst faktiskt i podden. Jag brukar vara bra på att göra det annars i poddsammanhang, inte personlighetsmässigt. Men jag säger att det blir ett kryss, och jag säger att det blir lite målglatt. Så jag säger att det blir 2-2 i år igen, va?
Ja, men varför inte? Det låter ju inte dumt. Det låter som en spännande match i alla fall. Jag kommer nog tyvärr att sätta mig på tvären här och säga att det tar lite stopp. Och att Elfsborg... Det kommer vara en tight match, men att Elfsborg vinner 2-1.
Nej, men jag ser inte heller, som vi snackade om sist, att vi kommer bli överkörda av något lag som är kvar nu, även om det är topplag. Men ja, nej, jag brukar bli sur på det när du säger emot, men jag köper det tyvärr den här gången. För jag kanske inte drog förväntningarna för mycket heller, men just Elfsborg borta i den fasen de är just nu. Ja, ett kryss, då är jag nöjd.
Du, innan vi rundar, måste iväg här, men innan vi rundar så ska vi väl pusha lite här för att tjejerna är igång igen och har träningsspelat. 1-1 var mot BP.
Ja, stämmer bra.
Och nu så väntar ju då första matchen tillbaka den 2 september, om jag inte har fel. För då har jag
nu helt rätt
planerat sen tidigare att jag ska komma ner till Norrköping. Så du och jag har ju snackat om att vi ska gå på den matchen. Det blir ju kul.
Det blir skitkul. Kul att damerna kommer igång igen och kan... Det är väl typ 9 matcher kvar. Det är inte så mycket kvar att avsluta på topp förhoppningsvis. Att allt stöd behövs ju runt det laget, och det är tråkigt. Vi har inte pratat så mycket om dem nu senaste tiden, på grund av att det inte har funnits så mycket att prata om egentligen heller, ska vi säga. Men nu är det lite av den här pushen igen. Damallsvenskan första året här. Var med hela resan vägen in i kaklet. Bara det ska bli roligt att se lite vad de nyförvärvna kan göra. Man har ju faktiskt värvat lite kaxigt från Roma här, 2 spelare. Det är målvakt och även en defensiv back i det. Så hur man kan ställa till det, och förhoppningsvis kan man se en Lovisa Gustafsson göra det mycket bättre igen och komma i fas. Hon gjorde ju mål precis innan uppehållet. Fått tid att gnugga in mycket, så att det här damlaget är högintressant att följa faktiskt.
Ja, men och vi sa ju det innan uppehållet att man har ju chansen här direkt när det sätter igång igen att verkligen distansera sig från bottenstriden. Alltså man kan ju bli tillbaka sugna in i den, eller verkligen, ja, inte döda den kanske, men nästintill. Alltså man möter ju Uppsala som ligger 5 poäng bakom, och man möter ju Örebro här direkt. Den första matchen.
Ja, nu är det Örebro, möter man Uppsala.
Men en torsk mot KIF Örebro, ja, då är det bara 3 poäng till dem till exempel. Uppsala så blir det, ja, då är det 2 poäng bakom. Så att, men däremot om man vinner, så då bygger man ju faktiskt en ganska skön lucka där man nästan kan snitta 1 poäng mindre i de resterande matcherna än de lagen och ändå hålla sig kvar. Så att viktiga matcher. Jag skulle säga att det skulle vara bra för Pekings spel även nästa år om man kunde få fokusera lite tidigare på att utveckla sitt spel och gå på knock här och vinna de här matcherna och sen kunna, du vet, få lite arbetsro. För det tror jag kommer gynna laget i in the long run.
Ja, men det tror jag också. Avslutningsvis så snackar vi lite om det sist också, det där med BP-matchen, att det är en sexpoängsmatch, den vann vi. Så förhoppningsvis kan vi plocka lite mer sexpoängsmatcher, för att det finns några till. Det är liksom inte klart än, men det var ju jävligt viktigt och skönt för ens existens att vi vann senast här. Så kan vi fortsätta på det, och då vet vi hur jävla stor nytta vi gör bara som är på plats också. Så att bara en sista liten push, fanns det till att gå på damerna och fokusera på det lite grann nu när det även går bra för herrarna.
Yes, men på den noten så får vi väl tacka för att ni har lyssnat även den här veckan. Gå gärna in och rate oss 5 stjärnor på Apple Podcaster och Spotify, och tipsa alla era vänner om att lyssna på oss, så blir vi jätteglada. Du drar till Albanien på fredag, så det blir spännande att se hur vi ska lösa en podd därifrån. Men vi gör vårt bästa, och annars så blir det inget. Vi får se.
Vi jobbar på det, vi kommer ut med information hur fan den blir i alla fall. Så på så sätt avslutar vi den här veckan, så får vi se om vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnade på Rottcross 2.0 skulle jag benämna det här avsnittet som.
Det tycker jag låter perfekt. Ta hand om dig, gubben, så hörs vi.
Det gör vi. Puss på er, hej.
Hej då.